Radioplay.
Alltså man måste nästan så här himla med ögonen eller så här göra någonting fysiskt. Varför gjorde jag det där? Hej Flora.
Hej Frida.
Jag älskar att alltid börja så här peppigt. Man lurar sig själv att det är så jävla bråttom. Aggressivt. Jonas, allt var ett skämt. Podden börjar nu. Hej Flora.
Hej Frida.
Hej Bokus och Läkarmissionen som sponsrar den här podden.
Vet du en sjuk grej? En sjukt jävla fin grej, Frida.
Nej, vadå?
306 stycken flickor och kvinnor har fått föda sina bebisar på sjukhus tack vare våra poddlyssnare som har skickat såna här morsdagspresenter under morsdag.
Va? Det är 306 små knubbiga bebisar som får läggas upp på sin mammas bröst när den mamman är lite tryggare än... Och liksom...
Det är helt otroligt. Alltså,
det är så himla
fint. Röda SL-bussar.
Fyllda med bebisar och mammor på varje plats.
Bussar. Alltså, det är fan bortom denna värld hur fint det är.
Alltså,
tack som fan till alla som skickade sådana sms. Vi kommer komma med någon slags ny kampanj säkert snart. Man kan hoppa på.
Gå in på läkarmissionen.se så kan du kolla. Du kan hjälpa bebisar.
Okej.
Okay. Bouchika wow. Podd.
58. Hur är läget, Frida Vega Salomonsson?
Jo, men det är bra. Kanske man vill stå lite. Jag undrar, jag vet allt.
Alltså, ska du mecka om nu igen? Det var ett jävla meck.
Det är väldigt viktigt för mig, alltså med feng shui.
Ja.
När jag poddar. Efter förra podden så hade vi ju ett utvecklingssamtal.
Ja, just det.
Jag älskar att säga utvecklingssamtal. Det känns så himla skola. Älskade dock inte att ha utvecklingssamtal. Men då hade vi i alla fall möte med kapten Jonas som klipper den här podden.
Precis.
För att prata lite om så här, hur känns podden nu? Finns det någonting vi kan göra bättre?
Visst var man lite nervös?
Jag blev jättenervös.
Det är så här tystnaden, bara, vad är det egentligen han tänker som han inte riktigt vågar säga?
Ja.
För att det är ju Jonas då som ska hela tiden paketera den här podden så att allt som blir fel ska liksom bli...
Försvinna och klippa bort när vi så här går över gränsen och typ sånt där. Han ska sopa till.
När vi skickar mejl klockan 1 på natten och bara, förresten, kan du klippa bort det här också?
Ja, typ så.
Uh-huh.
Då, i alla fall så sa han ju, podden är bra, men ni känns kanske lite trötta, långsamma... griniga, eller vad typ sa han?
Ja, men lite så.
Lite så.
Lite neggiga kanske.
Ja, och det känner vi också för, vi skulle vara med i en YouTube-grej precis innan vi gick in nu och spela in tillsammans med Sandy som har respodden. Så skulle vi spela in en video med henne och den skulle handla om lycka och typ så här det peppiga i att frilansa och leva sin dröm typ.
Hon kan ju inte ha lyssnat på de senaste avsnitten när vi har pratat om.
Hon förstod inte att hon tog in helt fel personer till den här sackosäcken. Vi satt ju bara så här,
gör det inte.
Don't do it. Det är så himla jobbigt. Typ lalala. Och kanske podden nu har varit lite la 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 la.
Det finns en risk att den kommer vara lite neggig idag igen. För jag är inte ute ur den skogen än, neggskogen. Men det sagt så kan vi ju jobba upp en energi. Och jag tror ändå
vi är neggiga, men lite snabbare i tonen.
Lite kvicka, ja. Lite rappa. Ja, men det känner jag. Och det tänker jag ändå att vi fick till lite i förra avsnittet också. Då var vi ju lite liksom i gasen.
Ja, vi försöker prata lite fort här i alla fall.
Precis. Jag lyssnade för övrigt på det avsnittet eller så här, för att lyssna igenom det och hörde hur jävla fort jag pratar ibland. Alltså jag pratar så här fort ibland. Det där var inte så fort.
Jag var mer en robot. Men jag vill inte ens prata om hur jag pratar hur många gånger jag säger liksom. Så att, jo men det är men liksom så här satt det så här.
Jag vågar inte ens säga vilka ord jag överanvänder för då kommer folk börja tänka på att jag överanvänder de orden. Så jag tänker inte ens ge er det.
Ja. Livet, Flora. Vad händer?
Jag har ju varit här då i Sverige nu i 2 veckor sedan jag kom hem från Lissabon efter 2 månader. Och jag tycker att det är så jävla gött att ha mina människor här som jag saknar mig sönder och samman efter när jag inte är här. Men jag längtar också alltid lite härifrån just nu. Och när jag säger härifrån så menar jag typ en vardag där man har någonting inplanerat vid frukost, sen har man något annat möte, sen ska man luncha någonstans och sen ska man göra någonting annat på eftermiddagen, sen så har man kvällsplaner och sen så kanske man också måste jobba med det där, alltså, på natten. Alltså att allt är så här, varje dag är uppstyckad i små beståndsdelar. Ingenting får ta längre tid än någon eller ett par timmar.
Eller typ det administrativa.
Ja, det är jättemycket.
Det är väl det, du kan gå på mycket mer möten nu när du är i Stockholm. Du kunde inte det i Portugal.
Ja, men det är väl också så här, andas lugnt, snart är det sommar. Jag hatar när jag hör mig själv säga till mina vänner att jag är stressad. För jag känner att stress är som en jävla smitta. Som så här, om någon kommer in i ett rum och bara,
jag är så himla stressad.
Då blir man ju, man bara, gå härifrån.
Stresshormonerna bara börjar pumpa i kroppen på en själv.
Alltså man borde sätta ett sånt här litet munskydd på alla stressade personer. Alltså jag borde ha ett sånt litet munskydd. Och typ så här,
att man inte kan sprida det vidare.
Men i helgen så var jag i Hälsingland, i Arbro där min släkt har ett ställe. Och jag och Isak åkte dit och vi åkte runt på olika loppisar och käkade mat och sprang i skogen och badade. Och vi köpte en möbel som vi sen skulle slipa ner och måla. Och det här fick liksom ta, alltså det tog typ en hel dag att hålla på med den här möbeln. Jag hade ingen som helst tidsuppfattning. Och den grejen, det var då det slog mig att så här, allt hemma i Stockholm i min vardag är i små beståndsdelar. Jag hade aldrig hunnit slipa och måla en möbel. Kanske som en söndagsaktivitet när man bara, wow, idag händer det. Och det var så jävla mysigt. Så att nu ska vi åka tillbaka faktiskt nästa helg igen. För att jag bara...
Kanske snarare att du kanske inte hade, att du inte hade hunnit, men du hade inte tagit dig tiden att sätta av en hel dag till att slipa en möbel här.
Nej, men exakt.
Det är enklare att ställa om hjärnan att så här, nu är man på landet, nu kan man unna sig att så här, stå och peta på de här kottarna i typ ett dygn. Ja. Medan hemma är man mycket hårdare när man är liksom hemma.
Ja, verkligen. Själv då?
En liten recap då, att jag har varit ledig snart 2 månader tror jag. Mer eller mindre ledig. Och försökt liksom ta tid att... När jag blir deprimerad eller har liksom ett depressionsskov så börjar jag tänka väldigt mycket, för det känns som att det är en gåta jag försöker lösa.
Just det.
Så väldigt mycket tid har gått åt att så här kartlägga, hur kom jag till den här punkten där jag står nu?
Även i din depression så har du en målmedvetenhet att ta dig ur den.
Ja.
Det är ju jävligt beundransvärt.
Men sen så har jag väldigt många stunder där det liksom, det är kolsvart.
Mm.
Alltså det är så här, det finns liksom ingen poäng med någonting, det finns ingen mening med någonting. Allt är totalt meningslöst. Och de dagarna är kanske i majoritet. Men det är liksom inget så här, jag behöver gå ner och beskriva i detalj. Men Nej. Det är klart att de dagarna finns också. Så att jag vill inte vara så överdrivet peppig. Men jag vill bara så här...
Jag tänker, nu har du nyanserat det. Det känns, jag är med. Jag är med på tåget.
Jag har alltid velat vara själv väldigt mycket. Alltså att jag inte vill omge mig med personer hela tiden. Att jag kan bli lite trött. Mm. Alltså att jag kanske umgås med någon en stund, men sen vill jag gärna vara hemma och fixa med någonting själv. Typ. Men nu i den här perioden så... Det här med fixa någonting själv har ju alltid varit att jag har suttit och jobbat med någonting som jag tyckte var kul och sådär. Och nu har ingenting riktigt känts kul. Och jag har också ansträngt mig för att inte vara själv så mycket. För så fort nu när jag blir själv, då fastnar jag i olika tankeloopar. Jag börjar älta, jag gräver ner mig i grejer och tänker på saker. Och så här, hjärnan börjar så här snurra på ett väldigt så här dåligt sätt. Liksom. Så att jag har aldrig typ varit med människor så här mycket som jag har varit de här 2 månaderna. Jag liksom använder Andreas och Nim som 2 föräldrar som får så här avlösa mellan varandra. Det är verkligen så här,
du kommer där med din IKEA-kassa.
Men det
bara...
är typ så. Det är typ så. Jag var hemma hos Nim och Jakob igår. Och då sa Jakob så här, han bara, jag har tänkt på det här lite. Och om det är så att du och Andreas gör slut, då kommer ju du vara här hela tiden.
Ja, då är det de dina fosterföräldrar.
Ja, sa han lite med oro i rösten. För jag är verkligen där, hela tiden. Och det är verkligen så här, Andreas går till jobbet. Då ringer jag Nim. Var är du? Kan jag komma och sitta med dig? Så liksom så får de liksom
men,
avla.
Men när Nim sitter och jobbar, sitter du typ och pysslar med något annat?
Eller sitter jag och stör henne.
Ja.
Ja.
Från din synvinkel, hur tycker du att Nim och Andreas har varit i den här... Men faktiskt, alltså jag tycker det är en rimlig fråga. Så här, hur har de... Nu blir det svårt för dig i podden att säga något annat. Men hur har de varit när du har mått dåligt? Liksom?
Men de har ju verkligen haft 100% delad vårdnad all min vakna tid. Inte för att de så här vakar över mig, det är inte så allvarligt. Men ändå att, de, att jag har umgåtts väldigt mycket med dem. Och det är kanske någonting jag inte har reflekterat så mycket om.
Det är väl också en del av depressionen, tänker jag, att man är ganska så här...
Ja, extremt självupptagen. Ja. Jag tycker att de har varit fina. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det är kul att de orkar.
Nej, men jag tycker att det var ett intressant svar att du säger att du inte riktigt har reflekterat över det.
Nej.
Min rädsla när jag mår dåligt och liksom lägger det på någon annan, inte lägger det, men så här men det är ju lite en ett litet avlastningsbord liksom.
Ja.
Det är ju så här att glömma bort typ hur den personen mår, alltså så här, att man kommer på sig själv med kanske så här, men gud, hur mår min vän nu? Utan att så här lägga det som en så här tjock filt över dig, men så här, känner du att du också kan så här finnas för Andreas och Nim?
Varenda dag är absolut inte ett bra stöd. Ibland är jag så här, ibland är jag en jättedålig flickvän också, som när jag vet att så Andreas kanske borde hänga själv med sina kompisar. Och så säger han så här, jag ska dra och göra det här. Och så står man där som en blöt fläck i hallen och ser ut som att man börjar gråta och kryper upp till en boll. Och han ser på en att man vill följa. Han bara, vill du följa? Man bara, ja. Och då vet man ibland att så här, jag kanske inte borde följa, för han kanske också borde få lite tid att hinna ventilera med sina kompisar.
Är det här en dialektal sägning? Följa?
Vadå följa? Vadå?
Man säger, vill du följa med?
Ja, vill du följa och göra det här?
Är det Andreas som säger så? Jag bara undrar. Vill du följa? Vill du slå följa? Ah, jag bara, förlåt, det var inte min.
Aldrig tänkt på det. Jag vet att man säger, vill du följa med? Men man kan också säga, vill du följa och göra det här?
Aha.
Man kan kapa lite ord.
Just det, kan man.
Aldrig tänkt på det.
Ah, okay. Ja. Men det är väl rimligt i och för sig att du får följa med. Men jag fattar. Men där... känner du att du liksom spelar du ledsna flickvännen kortet? Använder du det till din fördel? Vilket också är ett helt rimligt beteende.
Jag vet inte. Jag vet inte om jag spelar det så mycket, utan det är väldigt uppriktigt bara att jag står där. Alltså jag tänker inte, jag ser ju inte mig själv utifrån. Nu är du inom situationstecken en patetisk person. Eller inte patetisk, men liksom att jag... när jag står där och vill följa med, då vill jag fan bara följa med. Alltså jag vill bara följa.
Jag förstår.
Tänker också att det är lite så här... Andreas var ju sjuk och typ kunde inte röra sig. Jag behövde klä på honom och han typ opererades ju och så. För några månader sedan. Så jag tänker att jag
vad var det?
Diskbråck. Ja, så jag tänker att jag kan casha in några veckor på det arbetet jag håller ner där.
Det är ju så. Alltså kärleken är ju en transaktion. Ja. Det är ju så. Den tar ut och liksom, vad heter det? Sätter in.
Men men det är absolut hårt krav nu för mina anhöriga att konstant finnas runt mig. Nim var ju borta i Tokyo för några veckor sedan. Hon var på semester 2 veckor med Jakob. Och det var ju fruktansvärda veckor. Och jag har verkligen pratat så här, satt med det allvarligt och pratat med henne efteråt. Att så här, om du som min bästa vän ska åka bort 2 veckor, då kan du inte bara göra det och lämna. Du måste hitta en ersättare. Du måste rekrytera en alternativ bästa vän som du kan instruera i hur man tar hand om mig och vad jag behöver.
Vilka katetrar som ska bytas.
Ja, gud. Jag tänker mer som ett marsvin, att jag behöver pellets, inte att jag är så gammal och behöver typ livsuppehållande eller så vård, eller ja, lite vård. Ibland tvättar jag inte håret när jag borde. Kanske den kompisen ska säga, Frida, nu borde du tvätta håret. Så lite sådana basic.
Nu är det dags att byta saltsten.
Ja, typ.
Det är lustigt, för att jag tänker på just den grejen när folk åker iväg, när man är i en situation i livet då man behöver dem. Jag har en kompis som planerade med sin kille att de skulle flytta utomlands. Och hon sa det till mig i förbifarten. Och jag började storgråta, för jag insåg så här, jag är inte en del av det här samtalet. Mm. Jag som vän blir inte inkluderad i de här planerna. Alltså så här, för jag är ju en stor del av den här personens liv, och så gör de planer bara flytta utomlands. Alltså jag blev helt så här...
Man blir kränkt.
Ja, jag bara,
man
så här,
bara, när tänkte du ringa och se om jag vill lägga in något typ av veto?
Exakt, kan vi prata om det här innan ni bestämmer att sticka från landet?
Men
liksom,
så kände jag om det bara var en semester. Att de ens åkte på semester utan mig först från början.
Vilka jävla vidriga människor.
Ja. I know. Den enda bästa vännen jag hade åker på semester utan mig med sin pojkvän.
Fy
utan att fixa
fan.
En standing best friend åt mig.
Helt oacceptabelt. Mm.
Fråga inte vad jag ska göra för Nim. Fråga lite mer om Nim finns där för mig.
Redan på gång. Apropå det här med att så här, ha mycket i sin vardag och lite för många så här, små moment. Och jag inser så här att jag måste börja jobba med det här. Jag kan inte ha 15 saker på en dag att göra. Så kan jag inte låta bli att fylla i min kalender. Det är som en jävla drog. Mm. Kan du känna igen det här beteendet?
Nej, inte alls.
Jag har min vecka och så ser jag på tisdag har jag inga planer. Då ser jag till att under loppet av 10 minuter har gjort planen för hela den dagen. Alltså, och jag vet, jag hör en röst bara, gör det inte. Håll dagen öppen, Flora, du kanske kommer behöva så här, ta itu med sånt som kommer upp som du inte kan så här, planera in. Eller, men jag fyller i min Google Calendar som för övrigt har förändrat mitt liv för jag kan ha olika färger på olika saker. Men liksom, jag är helt beroende av att boka in.
Mm.
Vad säger det om mig? Jag vet att jag inte det här är inte bra för mig, men jag kan inte låta bli.
Jag förstår inte alls det här beteendet. Jag tycker att det är så härligt att vi ser olika. Du berättar om så här grejer som du gör som jag aldrig ens... Jag tycker det är så här jobbigt när man får någonting och så är den dagen tom och så behöver man få in något annat. Men jag tror det... Varför gör du så?
Jag vet inte varför jag gör så. Alltså, till exempel så nästa helg så hade vi inga planer och då så direkt så sitter jag och Isak och bara... Ja, men ska man kanske anordna en brunch? Vi bara bjuder in massa kompisar och det är så här, det är roliga saker.
Ja.
Men det tar ju också ganska mycket energi.
Ja.
Ja. Det jag tänkt med, för det som händer när jag är stressad, det är att jag får ångest. Min ångest är väldigt stressrelaterad.
Ja.
Den här ångesten som jag går runt med, den liksom flackar lite i min bröstkorg. Den liksom är lite så här flämtande. Så här. Och ibland så kan jag missta den för lycka. Och ibland så kan jag missta lyckan för ångest. Kan du känna igen den grejen, Frida?
Nej.
Okay, men jag tänker att det,
alltså, men hur förväxlar du dem?
Det är som att
jag förstår lite vad du menar. Att, att de på något sätt kan vara lite besäknade. Att det på något sätt är som ett tryck. Kanske, eller att, det så här, att man kan känna sig lite som i ett bröstkorgen eller så här fladdrigt tryck i bröstkorgen som kanske lite kan vara liknande en lycklig eller någon typ av euforisk känsla och kanske lite ångest. Men jag har nog aldrig stått och så här, har jag ångest nu eller är jag lycklig?
Alltså jag har pratat med flera vänner om det här och det är flera som upplever det här också. Att det är, och ofta tror jag att det är en lyckokänsla som man sen börjar tänka, vänta, är det här verkligen lycka? Mm. Och lycka, det kan man ju definiera på olika sätt, men så här, det här är liksom lite sprudlande. Och jag tror att det nästan är att man blir ibland lite manisk. Jag kan tänka mig att det är så här, touchar på maniskhet och att jag blir så här, wow, vilken fet dag idag, jag ska göra det här och det här och det här. Och sen så kanske det är så här,
okay,
på gränsen,
okay,
on the verge av att så här, falla över och att allt kan bli skit. Mm. Typ. Att man vill så mycket med den här dagen att det bara, gud, jag mår så himla bra. Det är vackert väder. Det är bara, jag ska dricka bubbel, vad som helst. Och sen så bara, eller vänta, är jag verkligen glad? I Portugal så hängde jag med en portugis som sa så här, alltså ni svenskar, ni har så jävla mycket ångest. Och då så sa jag så här, jaha, men vadå? Menar du att portugiser inte har det? Och då sa han så här, nej alltså... Nej, vi har fan inte det. Och så började jag då började vi prata om det här och att i Sverige så använder vi ångest som ett ord som ringer in många känslor. Ångest är ju liksom en oroskänsla. Det är ju det liksom grundar sig i. Det är kroppens sätt att reagera på fara. Men att man kanske också är typ ledsen eller man kanske också är typ upprörd över någonting man har läst eller någonting, men alltid så jävla ångest.
Ja, det används väldigt svepande.
Ja, och ofta också i så här vardagliga konversationer bara ångest typ. Men att det var intressant för då berättade han att med honom och hans vänner, då är de mycket mer så här, jag är ledsen idag. Jag känner mig orolig över det här som jag ska göra på onsdag. Mm. Eller så här, det är mer definierade känslor. Och sen så tror jag också såklart att ångest har
för mig kan ångest också vara så himla odefinierbart. Alltså att ibland när det bara kommer som det här, ja men trycket, eller jag vet inte vad man ska kalla det, man bara får så himla mycket ångest. Och då är det ofta att jag inte vet vart det här kommer ifrån. Eller att det inte går så himla tydligt och härligt att säga, jag är ledsen för att det här hände mig. Utan ibland kan bara ångest komma och så här, överväldiga en på typ liksom. Och att det handlar om allt och ingenting.
Precis, och vi behöver ju det begreppet för att kunna så här acceptera att nu händer någonting stort i kroppen och i psyket som man inte riktigt kan definiera, men det finns i alla fall ett ord för det. Och då kan man typ så här fatta att det är på riktigt. Mm. Alltså, så jag tänker att det är väldigt viktigt ord att ha, med all rätt. Men det var bara intressant att han tyckte så här att gud, i Sverige har ni så mycket ångest. Men
det stämmer säkert. Vi är väl, det känns som att Sverige generellt är ett väldigt ångest. Ångestfyllt land.
Alltså jag upplever...
Ett land av folk som har tid att ha ångest.
Exakt, så är det ju såklart. Jag är this close att flytta ut på landet.
Alltså, är det sant?
Ja, alltså jag antar att det är kontrasten mellan att vara i stan och sen åka till landet och bara wow. För jag tror inte att, alltså jag tror på riktigt att jag skulle typ gå och slå folk med pinnar om jag bodde på landet av rastlöshet. Men samtidigt så
du så här flyttar till någon liten ort någonstans och det blir typ så här, alla där vill att du ska flytta därifrån för att du alltid springer runt med massa pinnar som du aggressivt kastar
pojkar
mot bilar typ.
Kommer du ihåg de pojkarna på skolgården som alltid lekte med pinnar och slog varandra med pinnar?
Ja.
Det var alltid killar.
Ja.
Mm. Nej, jag vet inte. Jag bara, jag bara känner, jag vet inte. Den här stan, vill den mig väl? I don't know.
Jag förstår helt. Jag har lite av en plan.
Okay.
Kring det här. Och det är att jag... Alltså när man tänker typ så här, vad kostar en lägenhet i Stockholm? Stopp, nej, sluta inte lyssna. Vi ska verkligen inte prata om bostadsmarknaden. Men det är depressing i alla fall.
Får jag bara snabbt lägga in att jag skulle ha som ett mål en vecka att inte prata om bostadsmarknaden någonting?
Jag vill ha som mål sommarlovslöfte till nästa sommar att inte säga ordet bostadsmarknaden.
Okej, deal.
Men det som inte får nämnas vid namn är ju väldigt deprimerande. Så ibland brukar jag gå in på... en hemsida där man kan kolla på olika ställen där man kan bo i
vilket
Sverige.
Vilket för övrigt är typ en av de mest besökta hemsidorna för folk typ binge-scrollar på Hemnet. Får man inte säga Hemnet?
Nej, men jag vet inte. Jag blev som en grej att man inte ska... Hemnet. Jag kan verkligen prata om Hemnet. Ibland går jag in på Hemnet och sen så scrollar man lite och sen så scrollar man igenom det som inte får nämna, alltså i Stockholm, och bara vill typ gråta för att man aldrig kommer ha någonstans att bo. Och sen så då brukar jag unna mig, eller unna, men att jag brukar gå in och kolla andra delar av detta Sverige. Och då hittar man ju, alltså om man jämför med de bisarra priserna i Stockholm, alltså det känns som att så här, alla lägenheter eller bostäder i övriga land är typ gratis.
Mm.
Alltså om man jämför liksom med vad det kostar i Stockholm. Alltså när man tittar typ så här, här är en villa som kostar typ 800 000. Alltså 800 000, don't get me wrong, det är klart att det är jättemycket pengar.
Men det är väldigt stor skillnad att man kan fyra miljoner för en...
Det är som att köpa en Piggelin. Mm. Att gå och shoppa en... Alltså det är så här i jämförelse. Så jag har verkligen tänkt att så här liksom bara satt där. Har jag tänkt att min dröm skulle vara att längre fram i livet obviously vara fett eftertraktad. Alla bara vill jobba med mig hela tiden.
Såklart.
Så att alla bara planerar sina produktioner och allting runt när Frida är ledig. Liksom. Så att man
Princess Winia.
Precis, Winia.
Winia,
nu måste jag rätta för du har sagt fel på mitt nation två gånger. Winia var ett fejkland jag skapade när jag var liten eftersom jag ville ha ett land där jag kunde vara drottning över.
Mm. Och nu kommer vi tillbaka till det.
Nej, men då hittar man ju typ så här jättefina hus och lador och så här gulliga stugor. Och då skulle jag vilja bo liksom några timmar utanför Stockholm, eller massa timmar, kan vara Skåne, I don't care. Liksom i ett så här fint hus där man kan bygga som en så här jättestora fönster och ha typ som någon, ha lite yta.
Mm. Och sen så att, till alla dina högar.
Ja. Och sen så liksom alltså att folk flyger in en istället. Det skulle vara min drömsituation. Så man kan bo på landet, så kan man åka in och jobba, men man behöver liksom inte vara i stan.
Kan jag typ få vara din gardener eller typ din pool guy?
Men du kan få ett eget hus bredvid.
Får jag?
För jag pratar med Nim. Hon och Jakob också.
Okej.
Vi kan skapa ett Stockholm utanför Stockholm.
Kommer du stå och knacka på där med dina IKEA-kassar och bara hej, har du vårdnad för mig den här veckan?
Ja, ja. Jag bara, Nim har åkt till Stockholm för ett möte. Kan du vakta mig?
Jag bara, shit, jag som hade en dejt, men okej.
Men låter inte det drömmigt?
Såklart. Tror du att sin fysiska plats påverkar ens mående mycket?
Ja.
Mm. Märker du stor skillnad liksom?
Det är också väldigt lätt att göra sig skyldig till någon typ så här romantisering om det enklare lantliga livet. Typ. Att
kan man bara få vara underbara Klara?
Tillbaka. Ja, men precis, älskar underbara Klara. Mm. Läsa hennes blogg så mycket. Men alltså, det är lätt att så här, tro att det skulle... Men jag vet inte. Man kanske skulle ledsna.
Mm. Men är det här liksom den här tanken, den är ju någon, då tänker du så här, det här skulle ge mig lycka i livet. Eller?
Ja. Som jag sa tidigare, nu när jag har tagit eller har varit ledig för att vila liksom, så har jag ju lagt väldigt mycket tid på att tänka på det här ordet lycka.
L-I-C-K-A. Lycka.
Oh, gud. Snälla, sluta inte lyssna. Jag vet. Vi tar oss vidare. Liksom vad som gör en lycklig. Jag ska inte prata om det här. Det är så himla pinsamt. Men det är verkligen en viktig grej.
Frida är fortfarande och backpackar i Asien. Nu är hon någonstans i Vietnam.
Gud.
Okej, vad har du kommit fram till? Förlåt, man ska inte heller förringa det här. Det är
nej,
liksom
men jag har inte tänkt så här. Jag har inte satt mig på en sten och blickat ut och bara, vad är lycka? Vad gör mig lycklig? Kanske visserligen också har tänkt så och faktiskt blickat ut från en sten. Men jag vet inte riktigt vad jag kommer fram till. Jag tror att vi kanske får vänta några poddar tills jag kan delge all den visdom jag kommer fram till. Men jag har funderat väldigt mycket på det i alla fall. Och vad jag behöver. Det var ett tråkigt svar.
Det är roligt för att häromdagen när jag och Isak var i Hälsingland så skulle vi bada på morgonen. Och det var så en mysig stund. Och jag bara, alltså klockan var typ 10 på morgonen. Vi hade ganska nyligen vaknat och jag bara, Isak, vilka beståndsdelar i livet tycker du är viktigast liksom för att du ska må bra? Och han tittade på mig som om jag liksom hade målat ansiktet med bajs. Alltså han var bara så här, jag vet inte. Lite så typ så här, jag vet inte, och jag var så här, det här är mitt favoritsamtalsämne. Kan vi prata om det här? För jag tycker nämligen att det är så himla mysigt, och han var så här morgontrött. Mm. Så han orkar inte sitta och tänka på det. Just då. Men jag är typ så här, ställ frågan till mig.
För att du kände att du hade någonting du ville säga.
Nej, men jag tänker alltså på fullaste allvar så brukar jag ganska alltså min regel eller liksom med jämna mellanrum brukar jag sätta mig ner och skriva en lista på så här, det som gör mig absolut gladast. Mm. Och sen så försöker jag titta på den listan och så försöker jag se liksom hur mycket av det jag får i mitt liv. Mm. Det här är verkligen så här en Pinterest-uppmaning.
Typ. Jag kräks lite.
Mm. Mm. Så vill du att jag ska fortsätta eller vill du kräkas på mig? Här är mina händer.
Fortsätt.
Jag behöver inte ens gå in på vad det är, för det är typ så här, vara med familjen, göra saker för andra och inte för sin egen vinning. Alltså det är så här obvious, liksom väldigt obvious grejer. Men en sak som vi har varit inne på tidigare i podden, det är ju så här, hur man definierar ordet lycka.
Mm.
För mig handlar det ju inte om att ha en så här euforisk känsla i kroppen.
Nej.
Det sker ju i små pikar när man kanske har en snus i munnen. Då får jag ofta väldigt
eller det, man är ute och det kommer på en asbra låt.
Exakt.
Och man är precis lagom lullig.
Eller när man
eller
kanske
plakatfull, vi ska inte himla. Nej. Plakatfull är man när låten kommer på.
Just det.
Precis, att det inte kanske handlar om de snabba klickar. Det handlar inte om nödvändigtvis om snabba kickar.
Nej, utan en grundläggande tillfredsställelse. Att vakna på morgonen och känna, men det här är en helt okej dag. Liksom. Att så här, men det här är en bra bas.
Mm.
Det är som ens lägsta nivå ska vara så här, tillfredsställd.
Ja. Eller ja, att acceptera att det är en ny dag. Och kunna komma ur sängen.
Ja, men lycka. Nu pratar jag om lycka. Då vill man
ja. Det är någon typ av så här basland tillfredsställelse.
Ja, fast att så här kunna, det är inte som att jag tänker att man är lycklig om man typ kravlar sig ur sängen och bara jag klarar det, utan det är mer typ så här, men det här kan nog jag går upp nu för att det här kan nog
bli. Nej, men exakt. Någon typ av så här overall tillfredsställelse av att så här livet är väl helt okej, och så kanske man har någonting man ser fram emot, och man kanske ska träffa någon kompis sen. Och, helt okej är lycka. Idag är också en dag. Det är lycka.
Det är lycka. Ja, så att vi återkommer när vi liksom har uppnått den tillfredsställelsen.
När vi vet hur man vaknar på morgonen och känner det här är också en dag och är okej med det, då återkommer vi.
Vi har ju en partner eller en sponsor som heter Bokus. Mm. Och Bokus har ju en kampanj som heter Det finns alltid en bok. Vad är det för kampanj, Frida?
Jo, grejen är att vi lever i en tid där allt ska gå undan. Och underhållningsformaten och allting vi tar till oss blir kortare. Våra konversationer går snabbare, information blir grundare. Allting blir snabbare och kortare och allt ska rymmas i 30 sekunders YouTube-klipp eller en tweet på 140 tecken. Allting blir ganska ytligt och man får inte all bakgrund på allting. Mm. Och därför så har Bokus gjort en bot som handlar om där de tittar på vilka hashtags trendar just nu på Twitter. Vad är det samtalas om? Och sen så rekommenderar den boten en bok baserat på den hashtaggen.
Precis, och även om en bok kanske inte alltid är facit, så är det ändå så här, det kan ge en djupare syn på ämnet. Ja. Eller typ vara en rolig grej.
Har du någon exempel på någon hashtag som är uppe nu?
Ja, Twin Peaks trendar ju, obviously.
Har du börjat se det?
Ja, men jag har inte sett så mycket av det tidigare, jag har bara sett första säsongen, så att jag är lite så här lost. Hur som helst, det finns en jättefin receptbok som heter Damn Fine Cherry Pie and Other Recipes from Twin Peaks.
Jag dör.
Så följ Bokus på Twitter eller i sociala medier, så får ni fler boktips på trendande hashtags. För det finns alltid en bok.
Jag har precis köpt en bok från Bokus.
Vilken?
Jag köpte Frihet, jämlikhet och systerskap, texter 2007-2017 av Ida Thirén.
Vem är Ida Thirén?
Kulturskribent typ.
Tänker du att det här ska ge dig lite kött på benen till nästa poddavsnitt?
Ja.
Ja, kul.
Vart går man in för att beställa sin bok eller ljudbok till hängmattan?
På Bokus.
Bokus.
Fråga igen.
Bokus.com. Kan vi inte... Bokus.com.
Försöker du göra en jingle här? Bokus.com. Folk kommer bara... Okej.
Ja. 1, 2, 3. Bokus.com.
Fan. Släng ut oss härifrån. Jag har gått runt med stora skamkänslor på sistone.
Mm.
Skam är ju en
TV-serie.
Känsla. Jag tänker inte prata om tv-serien Skam, jag vägrar. Det finns faktiskt också en känsla som heter Skam, hörni. Det är inte bara en tv-serie, jag lovar. Känslan Skam är ju inte så behaglig.
Det som är intressant med Skam är ju att den ofta är... Det är en väldigt, väldigt stark känsla.
Den naglar sig fast i kroppen på ett sätt som typ en mardröm kan göra, eller typ när man känner sig svartsjuk. Alltså den liksom, den ligger där och pyser som en rykande bomb typ.
Oftast när jag upplever skam, då är det att man kanske gått och lagt sig, lägger huvudet på kudden, och sen är det som att hjärnan så här kommer ihåg hur pinsam man är eller hur dumt det där var som man gjorde, och så bara så kastas man tillbaka in i den stunden, och så ligger man där och blir helt så här. Man måste nästan så här himla med ögonen eller så här göra någonting fysiskt för att man så här blir så himla så här, varför gjorde jag det där?
Vilken annan känsla har man som kräver att man typ stannar upp på gatan och hämtar andan eller suckar högt? Alltså som du säger, det fysiska, det är så jävla intressant med skamkänslor, att man måste bara gud. Och jag tycker att skamkänslor är ett väldigt roligt samtalsämne, för folk tycker ju att det är ganska jobbigt att prata om sådana här saker. Så att om man, där är ett tips om man vill ha ett roligt samtalsämne på en middag. Fråga så här, berätta ett skamligt minne du har. För det finns ju också nivåer av skam.
Mm.
Och jag har ett minne som jag tänkte dela idag.
Jag är så himla, okej.
Jag har en familjevän som är en vuxen kvinna som förlorade sitt hår för att hon blev sjuk. Och hon skulle komma och fika hemma hos oss. Och jag var kanske 15. Och jag visste mycket väl att hon hade förlorat sitt hår. Och jag hör att hon kommer in i köket. Jag hör henne småprata med min mamma. Och jag går ut från mitt sovrum. Och så möter jag henne och ger henne en kram och säger: "Tjena mittbena!" Och det är ju liksom en sån sak. Man får inte säga det när någon är sjuk och har tappat sitt hår och är typ ledsen över det. Det är ett sånt minne som när jag kommer
att
tänka
gammal, på. Du är 11.
15.
Du är 15. Hur gammal var den här personen?
Vuxen kvinna.
Men brydde hon sig ens?
Nej, men det spelar ju typ ingen roll. Alltså det som är grejen med skamliga minnen, och det är det jag försöker också alltid tänka efterhand.
Ofta vet personerna inte runt än att det är ett så pass skamligt, alltså att så pass skamfullt att du tar med dig det här.
Nej, precis.
Det är någonting som händer oftast inom sig själv.
Ja, exakt. Och det är ju ganska betryggande tycker jag när man ligger där på kvällen och bara, hur kunde jag säga tjena mittbena till någon som precis har förlorat sitt hår?
Förlorat sin mittbena.
Exakt, hur kunde jag? Och då tänker man så här, ja, vi typ, det blev ju också så att vi skrattade lite åt det. Det finns ju andra situationer där typ så här, min styvbror klev in i sovrummet när jag onanerade. Liksom. Det är också ett sånt här riktigt jobbigt minne. Jag var typ så här 13 år och så här, i en period i livet där det var det värsta som skulle kunna hända. Men som du säger, man kan ju alltid tänka det här är stort i mig men det är inte stort i den personen. Har du något skamligt minne som ligger liksom nära till hands?
Alltså det är klart att jag har många, men alltså jag kan ibland, om jag ska vara helt öppna upp med här nu och vara lite ärlig, så kan jag ibland få nästan lite sådana skamkänslor åt när vi för några år sedan skulle pitcha på en grej och typ ville ha as mycket pengar för det.
Gud, alltså jag tänker också, alltså jag tänker på det här typ en gång i veckan.
Är det sant?
Jag har också tänkt på det. Alltså det här, alltså för att ge lite bakgrund.
Jag vet inte hur mycket vi kan berätta här i podden, men vi fick en idé vi ville göra.
Vi hade precis lärt känna varandra och var så här, vi hade precis bestämt oss för att börja podda.
Vi hade inte bestämt oss för att börja podda.
Nej, det var innan.
För att det här misslyckandet gjorde att vi insåg att så här, vi får nog podda istället.
Det vi gjorde var att vi hörde av oss till ett stort företag och pitchade en idé.
En webb-tv-serie-grej vi ville göra.
Det var en bra idé, men vi var typ 18 år gamla. Och
problemet var väl så här, det var väl en bra idé. Men vi var kanske inte riktigt hade tillräckligt bra koll för att sätta upp en budget för det här.
Så vi började så här
och vi försökte vara duktiga och ta reda på vad saker kostar. Vi kontaktade produktionsbolag och se vad det skulle kosta sånt där.
Ja, och så här, det är fine, alltså det är dyrt att göra webb-tv, så att jag menar priset i sig 1 miljon kronor.
Nej, men nu måste du bipa något, vi kan inte säga hur mycket vi ville ha.
1 miljon kronor, det var
det 1 miljon. Det var typ, alltså grejen är så att vi sa typ att vi ville ha typ en halv eller 1 miljon.
Ja, men det skulle ju innefatta alla människor som skulle vara inkluderade i det här.
Ja, det är inte att vi skulle få det utan så här hela produktionen.
Vi började
det var också kanske
det.
Att vi hade lite för ambitiös produktion att så här, vi ville göra väldigt många avsnitt och avsnitten skulle vara väldigt långa och vi ville resa. Alltså det var så här.
Vi skrev alltså ihop en pitch på det här och det var typ första gången vi hörde ordet pitch. Vi hade ju typ aldrig pitchat något tidigare. Det betyder alltså att man skickar en idé till ett företag och säger hej, vill ni göra det här med oss?
Ja.
Och skrev ihop det och så fick vi liksom ett mail tillbaka som var väldigt svalt.
Men mailet var ju typ så här, det är ju väldigt få produktioner som har den här typen av budget. Men om jag ska vara helt, vi har aldrig pratat om det här, men det kan jag tycka är en skamgrej att vi
att vi trodde liksom att vi skulle kunna
få så mycket och för att göra ett så stort projekt. Det var sjukt. Men jag har en skamgrej. När jag bodde i Upplands Väsby, vilket jag har gjort större delen av mitt liv, och gick i högstadiet i Sollentuna, så åkte jag pendel varje dag fram och tillbaka. Och en morgon, och nu är man så här, jag kanske går i sjuan, kanske sexan, sjuan, man är inte så gammal, väldigt nojig, mycket skam. För mycket i den här åldern. Skam för att man har fel tröja, skam för att man...
Man är allt. Skam.
Man är skam. Hela man själv, man bara skäms för att man finns. Typ. Och för att hans föräldrar finns. Och för att allt. Så då ska jag med ett tåg. Och då är det väldigt ofta. Först har jag då buss till pendeltågstationen. Och då måste man hinna av bussen och hinna till tåget. Och så var det en dag jag kom för trappan och pendeltåget rullade in. Och när man nu är det kanske svårt att relatera till om någon är van med typ tunnelbana. För den går var tredje minut. Missar man ett pendeltåg, då kommer man liksom en halvtimme för sent. Så man vill väldigt gärna med pendeltåget liksom. Och då hade jag sett så här hur liksom coola killar så här hoppade över spärren. Det här var när spärren var, du vet, så här tre, du vet, sån här inte så här glasdörrar som åker in och ut, utan det är bara som tre piggar som man ska gå igenom och snurra.
Just det.
Och alla som var coola då plankade, då lägger man så här en hand på varsin sida om den här spärren och sen så hoppar man över med benen.
Lite parkour i vardagen.
Parkour. Motherfucking parkour. Och jag tycker det här känns ju jävligt coolt liksom.
Just det.
Och nu, och så ser jag tåget rulla in och jag tänker så här, jag hinner inte fram mitt busskort och blippa. Jag hoppar. Så jag lägger en hand på sin sida och så börjar jag lyfta benen och ska komma över. Men grejen är att jag har inte självförtroendet i det här hoppet. Det blir som ett half-ass att jag liksom försöker som så hasa mig över. Liksom. Men jag bara fastnar med benen och kommer inte över. Och det är rusning. Det är massa ungdomar i samma ålder som står runt. Och jag bara står här och dinglar med benen och hänger över den här spärren. Medan spärrvakten bara sitter i luckan och typ tittar på mig. Liksom.
Skamligt.
Alltså jag tyckte att det var det liksom värsta som har hänt mig. Och grejen är att jag kommer inte över.
Nej.
Så jag måste gå tillbaka och krypa under spärren.
Det blir bara värre.
Hur ocoolt är det här?
Det är liksom botten av ocoolt.
Så jag kryper under, missar pendeln för att vänta på nästa. Men det här är så skamfyllt av mig att för resten av terminen så klarar inte jag av att ta det här pendeltåget mer. För det är samma personer som åker med samma pendeltåg varje dag. Nej. Eftersom man ska till samma tider. Så resten av terminen väljer jag att bli en halvtimme sen till skolan varje dag för att kunna ta pendeltåget efter. Så att jag inte ska kunna åka med personer som såg mig när jag fastnade i spärren och sen behövde krypa under. Inte nog med det. Jag halar också upp min Sony Ericsson-telefon. Och sen så lägger jag som anteckning i bakgrunden där jag skriver: Frida, hoppa aldrig över spärrar. Du kan inte. Som jag hade min sån egen telefon typ så här ett år efter. För att så här på ett sätt bearbeta och få ur mig det här har hänt. Och note to self, det får aldrig någonsin hända igen.
Alltså det säger så mycket om hur ängslig man är som tonåring. Alltså verkligen.
Den här händelsen ringar in vilken jävla ångest det är att gå på högstadiet.
En annan sån skamlig grej som hände mig i somras var att jag var på en så här fest och det var någon så här event och det var en person som stod och pratade i mikrofon och presenterade någon dryck eller vad det var. Och sen efter den här presentationen så var frågan han så här: är det någon som vill önska en låt? Jag önskar Work 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 med Beyoncé.
Ja.
Och jag ser hur folk runt omkring mig titta på mig som jag var the whitest fucking girl alive, vilket jag är. Och den känslan, alltså, för det är också, det här ska man veta. Man ska inte ta fel på Rihanna och Beyoncé liksom. Skamligt. Så jävla skamligt.
Men då kan vi klippa till en annan skamlig grej. Och det är ju några avsnitt bort bara.
Man känner fortfarande lukten av det.
Det är ju när jag säger att Started from the bottom now I'm here med Kanye West istället för Drake.
Det är tur att det här inte är en musikpodd.
Nej, men alltså, och det är ju också så här, alltså att säga fel mellan Rihanna och Beyoncé och säga fel mellan Kanye och Drake, det är samma.
Och det är jobbigt.
Och det är fruktansvärt jobbigt. Och det var så jobbigt för jag spelade ju upp låten från datorn. Det stod ju.
Jag älskar att det kommer en ursäkt typ, nu. Bara,
Start from the bottom, eller vad låten heter, Drake.
Ja, nu kommer vi aldrig mer ta fel på det här. Vi måste avsluta den här podden. Tack som fan för att du har lyssnat.
Ja, jag heter Frida Vega på Instagram.
Jag heter Flora Vis på Instagram med W.
En till sak att säga är att vi har haft lite tekniska problem med podden som vi behövt lösa. Och när vi har behövt lösa det här så kommer det kanske innebära att vissa personer tappar sin prenumeration. Vilket behöver innebära att man måste gå in och bara prenumerera igen. Det är inte svårare än så.
Om du hör den här podden så kanske du lyssnar på den i en webbläsare eller någonting. Men annars så kanske du kan säga det till dina polare som lyssnar som inte kommer höra det här.
Ja, du kanske kan säga det till typ, så din bästa kompis och alla i din klass och alla på ditt jobb
och lägga
typ
upp hela
din familj.
Din Instagram, eller,
och, ja, precis, eller typ trycka en tröja med våra ansikten på som det står hej, lyssna på Flora och Fridas podd.
Du kanske kan köpa ett par hundar och döpa dem till Flora och Frida.
Ja, eller så kanske du kan starta en Wikipedia-sida, Flora och Fridas podd.
Tack så fan för att du har lyssnat. Du hittar oss på hashtag Flora Frida på
Instagram.
Kanske
du kan hashtagga hashtag Flora och Frida på alla dina sociala medier. Bra, tack, hej då.
Hej då.